Okej, Ellen, du är på plats i Böle.
Jag är på
Välkommen.
Plats. Tack.
Ja, du har kravlat dig ur ditt Epstein-kaninhål som du har trillat ner i.
No, med nöd och näppe, jag hänger på kanten.
Vilken skandal tänker du ta dig an?
Jag tänker ta mig an det som ligger oss kanske geografiskt närmast. Jag tänker prata om Mette-Marit.
Där finns mycket. Det där, om man är ihop med någon, så hur mycket får man och ska man vara sig själv? Jag har läst Amanda Romares nya bok Judas och ska fundera på hur man är om man är en jobbig och taskig flickvän. Elmer, du ska prata om en ny kategori av kränkthet. Nu är det inte bara vänster som är kränkta utan också höger. Alltså woke-höger, vad är det?
Ja, det ska jag tala om. Det var ett nytt begrepp för mig åtminstone.
Det där, men vi tar det mest aktuella och börjar med att rikta blickarna mot kungahuset i Norge. Eller kanske mest Mette-Marit.
Ja, eller det har ju liksom stormat lite i hela kungahuset de här senaste halvåret får vi väl ändå säga. Men kanske mest kring Mette-Marit. Och jag tror ingen har haft så tung start på året som Mette-Marit har haft. Jag tycker, jag tänkte säga, jag tycker nästan lite synd om henne, men sen vet jag inte riktigt om man ska tycka synd om henne. Men vi kanske återkommer till det. Men ni har väl inte att missa. Till att börja med så är ju då hennes son från hennes första äktenskap, Marius, är ju då i rättegång, as we speak. När vi bandar in det här så har det ju inte kommit någon dom eller så, men det ser ju inte bra ut. Han är ju åtalad för typ någon så här 60 brott eller någonting.
Också så där, 60?
Alltså det är jättemånga åtalspunkter.
Okay. Medan han satt så där, vet du, när väntan på den här rättegången skulle starta, så då måste han också vara begå brott.
Ja, och så är ju också Mette-Marits fysiska hälsa inte den bästa, för hon har ju då kronisk lungfibros.
Alltså, min pappa han ropar så här, vi har pratat Epstein förstås hemma hela tiden, och ropar så här, men det är ju synd om kvinnan, hennes lungor ska bytas ut. Vet ni vad, jag skulle inte vilja vara Mette-Marit.
Nej.
Verkligen inte.
Ja, och sen när liksom så hann de ha som en halvtimme, alltså vi pratar verkligen om timmar, en halvtimme när kungahuset då igen vann lite mer sådär, för att Håkan, alltså kronprinsen som är gift med Mette-Marit, gick ut och uttalade sig då om den här Marius-rättegången strax innan den skulle börja. Och då tyckte folk att han gjorde ett ganska bra uttalande. Han var ganska liksom empatisk. Han är ju ganska liksom... Alltså norska kungahuset generellt är väldigt folkkärt, eller har varit i alla fall. Och han är ganska känslosam. Och de är bra pratare. Alltså de är bra talare där i familjen och sådär. Så då var det... Då gick kurvan upp lite. Och sen typ samma dag så släpptes då de här enorma mängderna Epstein-filer från Department of Justice, vem det nu är som har släppt dem. Och det här har väl ingen missat, antar jag.
Nej,
alltså, jag måste säga att det där, först tänkte jag bara så här, men kommer det här nu? Alltså, att nu håller de ju faktiskt på med den här rättegången mot våldtäktsprinsen, som man kallar honom, alltså, folkmun. Och det är graverande, de där mejlerna hon har skickat till, eller den här e-mail-korrespondensen mellan henne och den här sexförbrytaren, alltså pedofilen Epstein. Det är inte något, alltså,
nej, alltså
jag
det
måste
ju...
säga att så här, man sitter bara med munnen och gapar. Vad är det här?
Jo, alltså det är ju... Ja, det är ganska många mejl. Alltså hon både nämns i mejl, men hon har också mejlat själv ganska mycket med Epstein. I åtminstone 3-4 år så mejlar de liksom ganska regelbundet och stämmer som träff flera gånger runt om i Europa och Florida och var de nu är. Och det är liksom, de verkar ha haft en ganska nära vänskap, kanske till och med lite sådär flirtiga undertoner.
Men hon är ju för gammal för honom. Jag förstår, det är bara vänner. De här kvinnorna som är med honom, är det bara makt alltså? Det kan ju inte vara ändå... För den här, det är ju mycket flirtigt i de här mejlen.
Men alltså ska sägas att Mette-Marit, alltså när de gift sig 2000, så det var ju liksom, alltså hon vann ju norska folkets hjärta för att hon brast ju i gråt i en intervju i samband med förlovningen när hon var sådär...
Jag är folket och du är jagen.
Ja, precis. Och då var ju alla sådär, oh my god. Plus att vi ska också komma ihåg att... det var ganska omdebatterat, för att hon är ju liksom lite av en festprisse. Alltså hon har ju verkligen ett party förflutet, och de träffades ju också ut på krogen, hon och Håkan, och det var liksom, alltså hon, och också att hon hade barn sen tidigare med den här Marius pappa då, som också har suttit i fängelse för narkotikabrott. Så att
hennes tracklist alltså.
Jo, så att det finns liksom en ganska sådär, alltså hon har ju varit liksom en en club kid på något sätt. Och det ska vi också komma ihåg, år 2000, det här är bara 3 år efter att Diana har dött. Att jag tror att vi alla var alla royalister var ganska sådär, vi ville välkomna den här blonda, vackra, charmiga kvinnan. Alltså vi ville ju ha en lycklig kunglig kärlekshistoria, för det, vi hade inte sett en sån på ganska länge. Jag tror att det är därför också den här därför det har också blivit en så otroligt stor skräll det här på något sätt, för att jag tror att många, mig själv inklusive, känner sig så besviken. Men för att hon var ju en av oss.
Ja, hon var en av oss och cool.
No, det som jag tänker på är att tänk vilken skräck. Alltså för att hon måste ju ha gått och tänkt på att det här kommer att komma ut i år och år. Alltså jag tror egentligen att det här är nu när det kommer ut är på något sätt nästan en lättnad.
När man har den makten och de positionerna som de här människorna har haft eller har, så är det ju också där, alltså de måste ju ha trott att de ska komma undan med det. Alltså, eller varför mejlar man, eller sådär?
Nej, men jag tänker då, ja, då när hon mejlade, alltså det är ju svårt att gå tillbaka till det, men jag tänker att nu senaste åren så måste hon ju ha tänkt att det här skräller ju något.
Jo, men hon har ju ett av mejlen hon skriver med honom också, skriver hon ju också, alltså han dömdes för första gången 2008 för våldtäkt av minderårig eller sexualbrott med minderårig eller vad det nu heter. Och 2011 tror jag det, så skriver hon någonting om att jag har googlat dig och det ser ju inte så bra ut, blink smiley eller typ något sånt. Så det är ju också som, hon har ju nog varit medveten om i alla fall delar av, och jag menar om hon, alltså hon är ju en rutinerad partymänniska, så hon vet vad som pågår även på de här snälla partierna, alltså hon fattar ju liksom, ja.
Det där är kanske det mest otroliga med
hela
den här
man
grejen,
att fundera.
Att alla måste ju ha veta.
Ja, men det är klart att man dras till bad boys. Jag menar, jag är expert på bad boys. Det är sådana jag har dragits till hela mitt liv. Men en pedofil. Jag har alltså jättemycket försökt sitta och tänka på att vad finns det som gör att liksom, alltså att hon är lite som en cool, en pedofil, en schoolgirl. Alltså hon går med på det.
Men det, alltså jag tycker på något sätt att det är ganska harsh, för det, är ju, det finns faktiskt ingenting i de här mejlen som antyder att hon på något sätt skulle ha beställt någon barn av honom eller alltså som de mejlar som är typ sådär, vad ska jag välja för tapeter i Marius sovrum och typ hur ska jag sluta röka och Paris är en bra stad och var otrogen i blink smile. Jag fattar inte också varför mejlar folk.
Och jag har så tråkigt
och
på det.
G-mail.
Jag har så tråkigt på den här kungliga festen. Det har ju skrivit också att de är så tråkiga. Men för mig är det ändå jättekonstigt att man är tillsammans, alltså att man är kompis med en peddo.
Men jag tror inte att man tänker på det som att han är pedofil. Det är ju liksom det är ju en grov anklagelse for a reason, och han är ju absolut pedofil. Alltså jag menar inte att börja så här. Men jag tror inte, alltså just för att det är en så grov anklagelse, så tror jag att du, alltså det tar ganska länge för att du tänker det om någon du...
Alltså,
och sen måste man ju säga att han, alltså nej, men om alla hans vän, alltså han har ju varit innästlad överallt. Mm. Så han måste ju vara jätteövertygande, för att jag menar, egentligen borde ju alla hoppa av skeppet då 2008. Det gjorde ju inte liksom, alltså ända till toppen av USA, alltså jag menar... Det är ju någonting som fattas i hur han är. Alltså han måste på något sätt ha någon... Ja, men han måste också vara jättecharmig. Ja. Alltså han måste kunna ge åt henne någonting som ingen annan ger. Alltså han måste vara så värdefull.
Ja. Liksom.
Men det där är den där makten. Ni vet Björn af Kleen, journalist på Dagens Nyheter.
Pojkvän till Robin, visst.
Nämna hans namn är att han alltså dejtar Robin, vilket jag tycker att det är så sist. Han är alltså en av mina absolut favoritjournalister. Han skriver jättebra. Han skrev en jätteintressant krönika om... eller text, artikel, I don't know, här för någon dag sedan, där han alltså beskrev att Epstein satt från morgon till middag i sitt stora matsalsbord och så kom makten in och så gick de in och ut. Och alltså att vara vän med Epstein var liksom det högsta, alltså det var den där makteliten. Alltså att, jag tänker att det finns, den där makten är väl det som har styrt mest.
Jo, men jag tänker att just i Mette-Marits fall så det är ju som, okej, norska kungahus är ju verkligen en fis i rymden när det kommer till liksom kungligheter, men hon behöver ju inte egentligen pengarna eller tillträde till de där maktrummen. Alltså hon är för fan kunglig. Alltså det är ju som... Va, ja, men så jag tänker då att han måste liksom, han måste ha varit väldigt charmig helt enkelt.
Alltså jag tror att han har fått den där makten för att jag tror att han helt enkelt läser människor väldigt bra och vet vad man ska ge till människor. Och jag tror att och speciellt människor som då har något, nu ska jag inte psykologisera Mette-Marit, jag har ingen aning, men kanske det är så att hon har något visst behov av någonting och han ser det och han ger just det. Och jag tror att det är vad han säkert ger åt varje människa. Ja. Och då är det svårt att...
Men, och det är det jag tänker, jag tänker psykologisera Mette-Marit för att jag har faktiskt träffat henne en gång.
Okay.
Har
du?
Jag har inte pratat med henne, men vi har varit i samma rum.
Jag tänker alltså att du får just psykologisera henne, men jag tänker alltså att hon är då it girl, the cool girl. Och de här mejlen jag har läst, så bland annat så skriver då den här Nikolik, alltså det är en som man påstår att ha introducerat Mette-Marit till Epstein. Han skriver till Epstein: var är du kring den 20 mars? En vän till mig besöker New York och jag skulle vilja att ni träffades. Hon är fantastisk, liksom Versala, skruvad. Inte någon typisk kunglighet. Och jag tycker, är inte det här som det handlar om? Att hon är crazy.
Jo, men jag tror
och cool.
Jag tror dels att hon är crazy och cool på ett bra sätt.
Ja, alltså på ett bra
men
sätt,
jag tror också just det där, jag förstår inte varför folk är så arga på henne för att hon har varit såhär, jag har varit på det här tråkiga kungabröllopet. Jag kan riktigt tänka mig att kungabröllop är det tråkigaste som finns. Alltså det är ju det man skriver när man har varit på en fest där man känner sig lite, det är typ det jag mässar med mina kompisar, inte Epstein, obs.
Obs.
Liksom om jag har varit på typ en så här förlagsfest, man känner ju så alltid lite oberoende var man kommer från. Alltså i vissa sammanhang kommer du alltid att känna dig lite som en så där mink bland hermelinerna. Det är ju det man skriver då 3 på natten, som hon hade skrivit det här mejlet, typ att jag har varit på världens tråkigaste fest, för det är också ett sätt att på något sätt återta makten.
Men ni vet när man alltid har sagt sådär, sätt inte vad som helst i WhatsApp. Och då man har säkert tänkt sådär, skriv inte vad som helst i någon mail. Jo, man lauta sen så smäller det liksom.
Ja, och det är ju också det att jag menar, jag vet inte om jag kan, eller jo, jag vill ju kasta sten på Mette-Marit, eller inte bokstavligen.
Jag hör nog att du är på hennes sida.
Jo, för att, alltså vet du hur mycket shit som, alltså vet du vad jag har mailat 2010?
Jo,
alltså
jo.
Vet du, skulle det komma från, inte igen, men alltså som, alltså, jag har ju skrivit massa, för det är ju också sådär, alltså hon har ju aldrig tänkt att det här ska komma ut. Jag har också funderat på det här att liksom döms hon hårdare för att hon är en kvinna, för att jag menar, det är ju som det, alltså marken har ju inte skaka tillräckligt hårt under till exempel då Donald Trump som ett bästa exempel kanske. Alltså det finns ju folk som faktiskt finns som på bild sådär, som liksom på något sätt inte har dömts lika hårt i någon folkdomstol som Mette-Marit gör här och nu. Och jag säger inte att hon inte ska dömas alls. Men jag tror att det handlar om, alltså dels förstås för att man hatar ju alltid en kvinna mer än vad man hatar en man. Men
kvinnorna, man anser att kvinnor ska ha högre moral än det här, och det har ju inte kvinnor. Kvinnor har lika hög moral som män.
Men så är det ju också det att vi har, alltså det hemska är ju att vi förväntar oss ingenting. Man ser en, det kommer fram liksom bilder av den här svettige före detta Prince Andrew liksom, som är så här, ligger över någon liksom medvetslös ung kvinna, och man är så där, man förväntar, alltså man blir som inte chockad, för det är så där jo. Du, just i hans fall så har vi ju, alltså det har ju varit så mycket skriverier om honom, men på något sätt förväntar man inte sig något annat av typ Elon Musk än att han ska vara ett svin. Men Mette-Marit, hon var ju en av oss, hon var ju liksom den här, hon var ju liksom Bridget Jones som fick prinsen och halva kungariket, ganska bokstavligen. Alltså hon skulle ju som, men, det skulle inte gå så här.
Men kommer det inte in lite också, jag tycker att runt det där hovet, alltså det var ju det här andra med förlåt, vad heter hon? Marta Louise.
Med
shamanen och hela den här grejen. Alltså det stormar, det liksom passar lite in, alltså på något sätt känns det som att det blir liksom ännu mera just nu, och sen är det den där bonuszonen. Alltså det på något sätt, det stormar så mycket så att de är redan färdiga att skriva. Jag tycker på något sätt det här placeras in i en kontext var man förstår att det börjar ju storma runt Mette-Marit. Jag tror att det skulle vara liksom en annan, det skulle vara ett annat kungahus. Det känns som att nu är det är en såpopera, det där huset.
Jo, men jag tror liksom också just för att norska kungahuset har varit så otroligt folkkärt. Alltså Harald och Sonja är fortsättningsvis jättefolkkära. Ja. Och han har ju liksom, alltså han, vi har ju inte sett en bild på honom där han står utan kryckor på några år nu. Alltså han är 88 eller vad han är. Alltså det är inte många år kvar för det. Han rycker, och då ska ju då Håkan och eventuellt Mette-Marit då vara beredda att liksom step up och vara kung och drottning. Och det finns ju inte heller liksom alternativ för att Märta Louise, jag tror inte att någon, inklusive jag själv, vill ha Shaman Durak på tronen, inte av någon andra källan att han verkar vara komplett galen. Sen Ingrid Alexandra, deras första gemensamma barn då, som är kronprinsessa, eller
Ja, Mette Marits dotter.
Ja, så hon ska ju bli drottning ända, men hon är 18, alltså, eller om hon är 20. No, hon är för ung ännu.
Jag läste att Malin Ullgren skrev i Dagens Nyheter att det här med att när den globala eliten på något sätt är koketterar med de här sexförbrytarna, men att som har makt, att det handlar om att de skulle ha ett eget moralsystem. Alltså där de på något sätt sätter sig över om alla andra. Och det här hörde jag i Godmorgonvärlden också när de pratade. Det här att så när man får makt så sätter man sig. Det är alltså väl mänskligt att man tycker att man är lite bättre än alla andra.
Mm. Jo, ja. Det är ju helt uppenbart att vanliga regler och lagar inte liksom spelar någon roll.
Mm. Och de där flickorna som fördes dit var ju oftast söndriga flickor. Herregud, vi har inte ens nämnt att den där affärskvinnan, vad heter hon, Barbro? Mm. Affärskvinnan Barbro som förde dit prinsessan Sofia.
Jo.
Alltså från svenska kungahuset.
Ingen kan ju vara mer lättad än prinsessa Sofia nu för att hon är sådär, för hon kunde ju ganska tydligt vis typ sådär att jag har inte ens varit i USA det datumet som de menar att jag ska äta middag med honom.
Ah, ja.
Hon har väl erkänt att hon har liksom träffat honom ett par gånger på fest och sådär. Men att sådär, det finns ju liksom ingen som antyder att hon skulle ha haft någon närmare än så länge. Vi har väl inte sett alla filer ännu, så vad vet jag.
Nej, det ska väl komma mer att
kommer rulla.
Det, ja, alltså, men det är också det, alltså den här enorma mängden material. Alltså jag har ju... Jag är för transparens, jag är för att liksom demokrati, jag är för att det här kommer ut i ljuset. Men alltså efter att de har släppt de här filerna, och inte bara för att skydda min fana kärna Mette Marit.
Yeah.
Nej, men för att alltså, alla mina flöden har tagit liksom, just för att jag har liksom kollat på ganska många av de här Mette-Marit-videorna då, alltså de har tagit ganska obehagliga svängar ganska snabbt, alltså, för det är ett sånt otroligt material så ingen människa orkar sitta och liksom kolla igenom allting, och alla kan hitta liksom på något sätt någon slags sådär, man kan plocka lite så här russin ur kakan och på något sätt få bevis för nästan vilken konspirationsteori som helst, och det här går ju ganska snabbt, som nästan alltid när det handlar om konspirationsserier, så blir det ganska antisemitiskt, och just det liksom att det känns som alltså mina flöden, alltså folk har blivit så jävla galna, alltså de har hittat så här bevis, alltså så här, jo, det är ju sant att det har skett helt fullständigt vidriga saker, och att de Mette-Marit har gladligen då mejlat med de här vidriga sakerna eller om de här vidriga sakerna. Men just det här att folk bara som sådär, jo, men det här bevisar ju att Antarktis finns ju inte. Det är ju
det blir
alltså,
så galet.
Jo, alltså det, vet du, det är som... Ja, nej, jag känner mig ganska mörkrädd. Jag skulle vilja att någon... De här filerna ska absolut komma ut, men att det ska gå liksom igenom ett objektivt, nyktert och sansat filter, och att någon bra journalist skulle liksom sammanfatta vad jag behöver. Alltså,
hur funkar det? De släpper det bara liksom ut och sen kan man liksom, vem som helst kan gå.
Är det så mycket,
att man kan gå och leta i det?
Liksom. Jo, de har ju liksom misslyckats på massa sätt eftersom de har liksom inte lyckats, eller de har en massa bilder och sånt där offer har liksom, deras identitet har röjts och just ja, alltså också. Ja, det är liksom inte så snyggt gjort.
Och på tal om konspirationsteori så nämns pizza 900 gånger.
Ja.
Och jag läste en sån fruktansvärd artikel på Svenska Dagbladet där man alltså går tillbaka nu till, kommer ni ihåg,
pizzateori,
Pizzagate, alltså QAnon, eller vad man grundar QAnon på, helt kort, alltså att man hade en pedofilring i källaren i en pizzeria.
Mm.
Sen gick ju in en man in dit och sköt.
Mm. 2016.
Ja, i varje fall, så nu har man ju alltså börjat tänka så här, herregud, tänk om det här är sant. Tänk om den där pizzateorin är alltså Epstein. Nej, alltså det är inte så någon skämt. Alltså, det,
men liksom, herregud. Ja, att men han också, ska haft där nere i en pizzeri. Men varför nere i en pizzeri?
Men också att de har liksom bokstavligen då ätit bebisar, Epstein och hans vänner. Att det ska finnas bevis för i de här filerna. Och det finns ju som en... Alltså, eller liksom, och det är så svårt att liksom argumentera emot de här galna påståendena också utan att låta som en försvarsadvokat för Epstein, vilket jag inte har någon lust att vara.
Mm.
Men när det liksom är sådär, men nu måste någon använda sitt sunda jävla förnuft.
Yeah.
Alltså det har, för att det som riskerar hända är ju också att de här liksom verkliga tragedierna och de här lagbrotten och allt det här vidare som har hänt, de riskerar ju liksom att drunkna i den här, oh my god, har ni läst det här?
Alltså, vet du att
det är jättesvårt att hitta liksom.
Och tänk de där offren, alltså jag menar, det kanske man måste tänka först ändå alltid.
Mm. Verkligen, och jag tycker liksom också att liksom traditionell media nu om någonsin har liksom en jätteviktig roll, att man måste Ja, alltså jag tackar Gud att vi fortfarande har liksom tidningar och nu säger jag inte det här bara för att det här nu är podd, nu blir det fånigt, men jag tycker på riktigt att det är jätteviktigt att jag har liksom stängt av min TikTok lite för att jag måste få mina nyheter från någon som inte sitter med en bokstavlig foliehatt någonstans och berättar om att himlen inte finns, såg jag. Alltså som inte himlen som är en religiös bemärkelse, utan liksom att himlen vi ser finns inte. Att det är ett skynke som Epstein och hans vänner har.
Men det är
Epstein och Mette-Marit har berättat över oss.
Cheese pizza.
Men det intressanta är väl hur det här till slut kommer tillbaks till Trump eller inte. Och hur det är väl liksom det som det här kommer att sluta i. Och det, jag menar, hur mycket han red på det själv, Trump. Alltså jag menar, det här är ju ändå den största konspirationsteori. Hela den här, just pedofili, äta barn, dricka blod.
Jo.
Liksom, det är ju den grejen som liksom ändå... Hela de som också är för Trump, alltså hela QAnon. Det här är ju grunden för allt. Så vi är på något sätt där vid pudens kärna.
Ja.
Och han är ju väldigt nära pudens kärna.
Ja, men därför liksom publicerar Trump de ju konstiga videor.
Ja, det är väl det.
Och det här är ju liksom nästan ett för stort ämne för att liksom börja prata om nu. För att egentligen vill jag bara berätta om min vän Mette-Marit.
Ja.
Men man undrar ju, alltså det är ju också lite sådär. Man undrar ju om de här, vad heter de, Habsburgarna hade rätt. Att de kanske, den här europeiska kungasläkten på 600-talet som... liksom tog liv av sig själva genom att inavla sig till den milda grad att folk typ dog just för att de inte släppt in vi ofrälse i.
Vet du, jag har tänkt så mycket på det där. Habsburgska hakan borde göra comeback. Så
hade det något? Frågetecken.
Hade den Habsburgska hakan
är det så här det går när vi släpper in de ensamstående mödrarna som sitter och röker?
Det undrar sällskap. Ja. Bra, tack Ellen. Alla Sveriges underhållningsprogram och kultursidor så fick spratt här för några veckor sedan. Det var nästan som att de måste sätta in mera resurser, så extra bevakning. För Amanda Romare släppte en ny bok, det är den jag håller i handen här. Den heter Judas. Och på rekordtid så tyckte jag att det blev en ganska omfattande hetsk debatt. Och det har inte varit kanske ändå romanens form som främst har diskuterats. Den har också diskuterats. Men jag tycker att det har mest handlat så här om hur taskig huvudpersonen i boken är och hur hon behandlar sin pojkvän dåligt. Mm. Ungefär hade mest. Mm. Eller i mitt som är flöde hade handlat mest om det. Håller du med? Eller du har ju läst den här också.
Jag har läst den och jag har läst ganska mycket av de här kolumnerna och artiklarna kring den.
Okej, helt kort. Pojkvännen i Amanda Romares nya roman beskrivs som en krum datakille vars hemorrojder pressas fram mellan skinkorna i gamingstolen. Tycker jag visar den här baksidan också. Jag älskar den här bilden. Det är Amanda Romare.
Jag har svårt för den här bilden. Jag tyckte att det var jobbigt när jag läste den här boken varje gång jag liksom svängde den. Mm. Ja, så var
hon
det
är sån här
är
hon.
Det är som en sån här Mona Lisa, så hennes ögon följer mig var jag är i rummet. Jag tyckte det var jobbigt.
Hon säger, det här från boken Judas. Då vill jag bära honom till träningscykeln och trycka Ozempic-sprutan i hans lår. Han är dålig i sängen, han är för tjock, han är för fet, han är för töntig, han är för lat. Bokens Amanda försöker liksom ständigt förbättra honom. Men det där, du är mycket bekant med Amanda Romare. Vi pratade för några veckor sedan. Den kom ju den här, hennes Netflix-serie baserad på hennes bok. Men känner du till henne, Elmer?
Nu känner jag till namnet, men inte jag.
Du har inte läst heller den här hennes. Hon kom ju alltså, slog igenom med romanen Halva Malmö består av killar som har dumpat mig 2021.
Den känner jag till, och så känner jag till serien.
Självbiografisk berättelse om då Amanda som desperat söker kärlek i Malmö. Och, det där, och sen blev den då serie på Netflix. Och sen har hon också gjort en dokumentärserie som heter Tvångstango, som handlar om henne och hennes syster Dina. Och de har haft en extrem OCD, alltså tvångstankar. Den finns att se på arenan. Fruktansvärt att titta på, alltså, men ganska spännande. I januari kom den nya romanen Judas. Och det här är alltså vad man då tycker om Judas och Amanda Romare. Aftonbladet säger att det här är heteropessimism. Alltså snudd på psykisk misshandel. Det finns inga gränser för vad en heterotjej får säga till sin pojkvän. I HBL skriver Adrian Pereira, Judas förtjänas knappt att läsas, så shit är den. Göteborgs-Posten menar att boken för in litteraturen på en farlig väg för att Amanda Romare blandar fakta och fantasi på ett sätt som gör att även liksom den här författarens riktiga relationer börjar diskuteras. Det här är farligt. Dante Löfmark ser en fara i hur boken och författarporträttet blandas liksom samman i marknadsföringen och menar att det här kan vara ett PR-trick från förlaget. Caroline Ringskog Fräda-Nåli, tack för dig att du finns. Hon ifrågasätter hela den här debatten och säger att det där, det här är liksom estetik, romanens estetik, och att hon tycker att det är mäktigt att som kvinna så kan man skriva att man inte är sympatisk.
Mm.
Mm. Jag är alltså så team Amanda Romare och ställer mig så här helt blank på Ringskog för Adonalis sida här. Jag vet inte, vad säger du, Ellen, som är insatt?
Alltså jag vet inte vad jag tycker om Amanda Romares böcker, för att jag har läst dem båda två med stor behållning, väldigt sådär slukat den på sätt och vis. Den här köpte jag direkt, jag såg att den fanns. Så att det är klart att, alltså, det, jag tycker att hon är jätterolig. Och så tror jag att en stor del av mina sådär tveksamma känslor är att jag blir sådär, varför fan har inte jag skrivit det här själv? Alltså det här är så, jag säger inte att det är lätt, för jag ska inte förringa vad hon gör, men det är på något sätt liksom sådär, jag vet inte.
Jag tycker om hur du ser ut nu, Ellen.
Nej, men jag tror att det på något sätt, jag tror att det är det som på många sätt provocerar också, just att hon bara liksom, alltså det liksom, hon gör någonting som, det ser till synes så jävla lätt ut, hon bara säger ja men jag skriver väl bara lite om typ hur jag är, sådär.
Mm.
Men sen alltså angående det här liksom psykiska misshandeln av en pojkvän, det vet jag inte om jag riktigt håller med om. Jag tycker inte att det kanske är ett, ja, det blir ju också, det är ju som svårt att inte dra det här kortet, men alltså det här är ju ingenting som inte män har skrivit om i alla tider.
Ja.
Knausgård, bla 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 bla.
Ja, eller vad heter han den där? Ulf Lundell eller?
Ja. Och jag tycker inte att det är rent litterärt om, jag tycker att det är liksom det bästa jag läst, men jag tycker att hon är jätterolig. Jag tycker att det finns, det är ju också en slags folkgärning att hon lyckas få väldigt många att läsa och prata om en bok. Det blir man ju också jävla avundsjuk på som författare. Men jag tycker att att folk har tolkat det så jävla, det är som att, kan inte folk zooma ut när de analyserar en litteratur eller liksom en karaktär i litteraturen längre, för att jo, att det här liksom hennes, alltså jag tycker att det den här boken handlar om är hennes psykiska hälsa eller ohälsa kanske, och inte så mycket pojkvännen.
Nej, jag tycker
att,
också
att det går ju ut över honom, ja, men det här med att hon liksom vill stabba honom med Ozempic-sprutor, det är ju för att hon själv är så jävla ätstörd. Ja. Det är ju så tydligt.
Ja.
Men jag tycker liksom att det brister lite i läskunnighet hos folk.
Ja, alltså också att är man så störd på henne. Det liksom, jag tycker den är så anmärkningsvärt moralistisk, den här kritiken. Alltså att man mitt i allt har man vaknat upp och varit såhär, så här kan man inte skriva. Det här är helt liksom galet. Och just det här att det på något sätt, jag undrar, alltså känner man att heterosexualiteten är hotad?
Mm.
Så här ska inte en kvinna behandla sin pojkvän och inte skriva om det i varje fall.
Mm.
Det är en intressant personlighetsdrag om hon verkligen beter sig just så som hon skriver. För jag började tänka på Bergman. Bergman gjorde väl det, om jag har förstått rätt, att han gick och gjorde slut med sin flickvän eller fru och sa att nu åker jag med en annan kvinna och jag förälskar mig. Och sen gick han hem och skrev den här scenen. Och då kunde han också förstå exakt vad hon kände.
Mm. Men gud, vad hemskt!
Men vilket är så jäkla spännande. Men ändå betedde han sig. Men han var liksom inte oempatisk. Så han kunde skriva hennes version. Yeah. Så han förstod hela situationen, men ändå gjorde han det. Och sen skriver, så det är jättespännande om hon behandlar sin pojkvän. För hon är ju då, alltså för att hon kan skriva det så är hon helt medveten om hur hon behandlar honom. Hon kan ju inte läsa det där och vara så här, vadå behandlar honom dåligt?
Mm.
Hon fattar ju, om hon ändå gör det, det tycker jag är ett spännande personlighetsdrag.
Ja.
Eller så är det fiktion.
Ja, och jag tycker också, men jag tycker oavsett om det är fiktion eller liksom, nu är det väl liksom mer eller mindre autofiktivt, inte riktigt vad hon själv har sagt om det. Men jag tycker, just som du säger, att det är otroligt snyggt att lyckas skriva en bok som är så djupt rotad i vem du är, så att läsaren ändå blir, att man liksom sympatiserar med den andra i boken.
Mm.
Det är liksom, det är ganska få som kan stiga ur sig själv så pass mycket så att man...
Att hon är osympatisk. Mm. Ja.
Ja. Ja, det skulle vara ännu mer utelämnande om hon skulle skriva just en hel bok om hur den skit han är.
Mm.
För att då skulle hon ju vara den... Ja. Nu är hon ju liksom den onde, så att säga.
Men hörni, vad innebär det? Jag blir så jättenyfiken på att de här dåliga... Var en dålig flickvän. Alltså, vad innebär det att vara en dålig flickvän? För att jag tänker att det finns ändå liksom stereotypier hur män och kvinnor ska vara i ett förhållande. Eller i en relation. Och det där, och de här beteendena återkommer som klyschor. Och det finns klassiska stereotyper då, som den här needy girlfriend. Eller då, den kontrollerande. Jag tänker att Amanda i den här boken är den kontrollerande flickvännen som alltid kritiserar och aldrig är nöjd. Och då går det liksom, hennes kontrollbehov går överstyr. Hon säger ju det. Jag tycker bara att det är inte så svårt att se det, för hon, hon går i dialog hela tiden genom med en som läsare, att hon medger att det är hennes egna problem. Hon vill till exempel inte att hennes kille ska gå omkring en ljusröd hoodie, och det är för att hon är sådär att då kommer alla tro att du säljer knark eller vet så här, gängkriminell. Och, liksom, och sen så säger hon, tycker jag, direkt efteråt så resonerar hon med sig själv att det handlar ju liksom om henne själv och hennes egna nöjor.
Men också, jag vill också poängtera att det här förhållandet är ju, alltså han, hon, får jag spoila? Ni kan ju, vad heter det?
Ja. Vi kan klippa.
Alltså hon gör ju en abort i boken också, som inte hon kanske skulle ha gjort om inte han skulle ha varit, liksom absolut inte vill ha barn. Så det här liksom, det här bestämmande över den andra, eller liksom, det är ju inte, hon är ju liksom inte ensam förövare, om vi nu ska prata om offer och förövare. Och det finns ju också vissa sexscener som är lite sådär borderline, ja.
Ja, jag vill ändå veta, hurdan flickvän är du, Ellen?
En riktig jävla
röv.
Jag är en riktig gris. Nej, jag kanske, jag har aldrig stabbat någon med någon sempikspruta.
Du skulle inte säga liksom till din man att, hör du, borde du börja gå på sempik liksom?
Nej, men däremot skulle jag nog kunna säga, hör du kanske inte ska ha den där hoodien, om han ska ha en hoodie jag inte tycker är snygg på honom.
Aha, okej,
okay. Kläderna. Men det är en tjänst jag gör honom.
Men det säger hon också, att hon gör ju honom bara en tjänst när hon ska ha honom att gå på sempik och fixa sina hemorrojder. Han har hemorrojder, han går inte till läkaren.
Nej, men alltså, ja, nej, men nog tycker jag, alltså, dels så är det ju också någonting med att, no offense, Elmer här nu, men att vara ihop med en man, det är ett visst mått av jobb som kvinna. Det är det, så är det liksom bara oavsett. Alltså, men det tycker jag inte att man ska gå in med det och vara sådär, nu ska jag, nu är du mitt projekt här. Men när man har levt tillsammans en tid så blir det ju så, alltså det finns ju också, det är ju också ganska ömsesidigt, tänker jag. Och det blir också, jag tror att i en heterorelation så är det ganska lätt att kvinnan tar på sig någon slags projektledarroll, och då kanske det går lite överstyr ibland, till exempel att man har lite väl bitchiga åsikter, yeah, eller liksom glömmer bort att nu pratar jag inte med mitt barn här.
Elmer, hur den flickvän är du? Nej, men alltså, vad har du för, jag tycker egentligen inte att man skulle behöva tjäna det så mycket, men att okej, okay, I hear you när du säger att heteroförhållanden så tenderar kvinnorna.
Alltså, jag säger inte att det är naturlag, men jag säger att även om man går in i ett förhållande som två ganska medvetna människor som på något sätt också vill inte gå i de här fällorna, så hittar man sig ibland 10 år senare och bara sådär, varför låter jag precis som alla? Yeah. Alltså, varför är jag Selma? Varför är du lilla Fridolf? Hur blev det så här?
Ja, no, det som jag tänker att så, en sak är på som händer inom förhållande, och där tror jag också som du säger, Ellen, är också när man lever ihop så blir man blir en förlängning av varandra på något sätt. Alltså det är nästan omöjligt att inte liksom reagera på den andra, för att det blir ju du själv, och om man har ett gemensamt hem så hur den andra lever i det hem påverkar ditt hem. Så jag förstår att om du har vissa grejer så det går liksom inte. Det som jag tycker är gravt osympatiskt är alltså att när man talar utanför hemme förringande om sin partner när partnern inte är på plats. Jag förstår det om du talar med dina bästa vänner, men det finns folk som talar öppet. Det tycker jag är gravt osympatiskt. Alltså jag skulle aldrig tala om min fru liksom respektlöst. Alltså, och det är en annan sak i ett liksom slutet samtal med din bästa vän. Klart man får ringa och säga att han är röv och allt det här. Det enda gången jag har blivit jättebesviken är att när jag har fått höra, och då var det en flickvän här jättemånga år, men då hörde jag, fick jag höra med en annan hur hon talade om mig när vi inte var tillsammans. Mm. Liksom på ett sätt som att,
det är bara shit.
När jag ringde till henne och sa att inte kan vi vara tillsammans om du talar om mig sådär. Och så sa hon förlåt. Säg 20 minuter så ringde hon och gjorde slut med mig. Och så var det färdigt med det.
Men hej, det som jag tänker att är intressant med den här boken, eller som kanske skulle förklara varför människor blev så till sig, är för att idag handlar ju mycket om jaget och att man ska försvara sitt eget jag, och du ska helst inte ha en offerroll. Det ska vara synd om dig om du skriver om något. Det ska vara enklare att läsa den här, eller så här läser jag det så alltså att feministiska skildringar av relationer så handlar det om hur män beter sig mot kvinnor, och man försöker så här synliggöra maktstrukturer. Att det är på något sätt det kanske som är så chockerande med Amanda Romares bok, att hon gör inte alls så, utan hon är så här, titta hur jag är liksom kontrollerande. bitch på något sätt.
Men det är ju intressant, för jag tror att i många förhållanden så är ju inte maktstrukturerna så att mannen är liksom on top. Alltså det upplever jag. Alltså, det där kan jag nog inte säga att men, det alltid är. Det finns män som är väldigt manipulerande och absolut. Men jag menar, mera jämställda förhållanden så tror jag lite det tenderar mera just att kvinnor så att säga är projektledare och det håller.
Ja, för jag tänker att det är också någonting, jag tycker det är någonting snedvridet med att det upplevs, alltså att, liksom att det skapas en jättestor debatt kring vad en jobbig flickvän är och vad jobbiga flickvänner gör när det handlar om att jobbiga flickvänner då kanske gnäller på vad de har på sig eller liksom, ja sådär, tycker att de ska på något sätt ta tag i sina liv, samtidigt som vad är en jobbig pojkvän? Alltså vem är det, när det, om vi pratar om våld i nära relationer så är ju liksom, vad är det, så här 95% förövare som är män. Alltså det är liksom också, jag tänker att Amanda Romare och jag är dåliga flickvänner. Hej Amanda Romare, om du hör det. Nej men, det lät bara som att jag försöker på något sätt rida på hennes vågar. Nej men det tar ju inte, eller att många heterokvinnor kanske upplever sig som lite projektledare i förhållanden tar ju inte bort den maktstrukturen att vi har liksom jätteobehagliga siffror när det kommer till liksom våld i, alltså,
men jag tänker att liksom, är det inte det som skulle vara mer jämlikt att man skulle kunna tala om båda, alltså absolut inte ta bort det där utan tala om alla det här, och det tycker jag vi gör, men det som hon kanske då gör som är bra är att hon synliggör då, i det där förhållandet verkar hon ju då vara i en maktposition, och att hon synliggör det är kanske det som folk blir också upprörda över, för att det synliggör något i dem själva. Ja, alltså, som man inte vill säga i sig själv, därför att om man talar om den fruktansvärda mannen så är det också ganska skönt, för att han är den onde. Och det är helt sant att så just när det är fysiskt våld så blir det nästan, och det är bara så mycket mer brutalt än en sån här psykiskt våld att du har en full hoppare. Alltså,
jag lyssnar på det där i Varsöka sin podd, och det där Liv och Caroline, de pratar liksom att om feminismen, att den är sån att den accepteras så länge man inte provocerar för mycket. Och det där, och Caroline sa att den påminner om invandringspolitiken, tycker att det var så kul jämförelse. Alltså att som invandrare, du måste köta dig, då får du stanna, men liksom gör du något, så åker du ut. Och det är liksom samma att du ska som flickvän vara i en roll, och om du inte är i den där rollen, alltså feminism kan användas som en skyddsmur där allt som går snett ska förklaras med patriarkatet, och liksom att det blir ett sätt att slippa ta itu med sina egna brister och ansvar, men att det som Amanda Romare gör i den här boken är att hon vänder blicken mot sig själv och erkänner sina mindre smickrande sidor, och jag känner igen mig, så när jag läser den här, jag bara hell yeah, alltså det här det är ju, att vara ett förhållande är ju ett jobb man gör, man måste förhålla sig till en annan människa, jag menar vare sig man är man eller kvinna, tänker jag att det är ett jobb.
Jo, och sen är det ju, men jag menar det jobbigaste, och det är lite det jag kommer att komma in på snart här, det jobbigaste är ju att se sina egna brister. Det är det absolut jobbigaste. Om du inte är okej med det, och kanske du är okej med dina brister, då kan du vara så här, hell yeah, jag är det där. Det tror jag är sunt, men så finns det ju vissa som liksom verkligen vill tro att jag gör inget fel, men du har allt fel. Och då blir det ju jättejobbigt om det är något du känner igen dig i som du inte vill gå med på, för att du tycker inte att du gör något fel.
Nej, och man har svårt om man inte kan analysera sig. Så jag tycker hon är kul, för att så, hon har själv sagt det här i en intervju. Alltså, jag har lyssnat på så mycket intervjuer med henne. Hon kommer från Malmö. Hon är så ljuvlig att lyssna på. Alltså, jag har också lyssnat delvis på den här boken och hon har läst in den själv. Men det där, hon säger att när hon skrev Halva Malmö, så hon hade ju faktiskt letat efter en kille i över 10 år och så här, hittade ingen. Och så hittar hon en kille. Och den heter ju Judas, den här boken, för den handlar ju också om att jag hittar en kille, sorry. Och då ville hon på något sätt ändå visa att det är inte så jätteenkelt att vara ihop. Och speciellt inte om man är som jag då, alltså som hon är. Så jag tänker att det hon har gjort här är ju egentligen att hon på något sätt har visat att man kan önska sig allra högst, men det var väl det hon önskade sig allra högst, att få en kille. Och hon tänkte att det skulle vara som att vara singel, men man skulle bara få en kuk som man skulle få när man vill. Men det var inte så, utan det var jättemycket mer. Det var jättemycket jobb. Och det kan jag liksom, jag bara säger tack att du har skrivit den här boken. I början när jag började läsa den var jag också såhär, vad är det här? Hur ska jag orka läsa det? För den är så fragmentarisk på något sätt. Men jag kom in i någon sån här rytm och någon sån där, jag undrar om det, för att jag känner, hon säger så cool saker och jag känner så igen mig i vissa. Till exempel säger hon så här att i ett kapitel, att hon har börjat tänka att alla funderar lika mycket som hon, men man ventilerar det inte högt, utan man håller det för sig själv. Och det här hon liksom inser känns obehagligt. Och alltså, vet du hur många gånger jag tänker på det där varje vecka? Att jag är så här, människor säger inte vad de tänker. Det är bara jag som gör det. Och jag ska alltid säga vad jag tänker. Hon är alltså, hon säger ju hela tiden. Hon är mycket värre nog, tycker jag, än jag. Men alltså, hon pratar om allt. Alltså man blir helt utmattad på henne. Mm. Men det är så skönt att
läsa. Men det är
läsa.
Väl också en del av att ha OCD-besvär, tror jag.
Ja, ja. Men jag vet inte, jag tycker att det här var en fantastisk bok och alla som har kritiserat den hade fel.
Helsingin Sanomat hade en artikel den 17 januari som fastnade hos mig, eller jag funderade på det mycket efteråt. Det handlar då alltså om woke-högern. Och traditionellt har ju woke bara använts som en del av vänstern. Och det här var faktiskt första gången jag hörde om något sånt som woke-högern. Har ni hört om woke-högern som begrepp liksom?
Nej.
Nej.
Jag måste alltså faktiskt läsa flera gånger och liksom försöka hitta olika medier som förklarar vad woke-höger, varför jag fattar vad det var.
Ja, jag vet inte, jag tror att det här också, i den här artikeln så säger de Helsingin Sanomat själva att det är de som ungefär har gjort det här, att ta i det här begreppet och sagt att nu ska vi tala om det här, alltså för den här artikeln. Jag vet inte om det är liksom ett begrepp, men jag tycker att det var spännande att de gjorde det. Jag tycker att det kommer in en intressant tid, för att det måste man ju säga att det har ju gått total inflation på det där ordet woke. Och senaste liksom många, många år så har det väl mest använts som ett slagträ från höger håll. Jag tror inte att det finns många som identifierar sig som woke mera. Jag tror liksom inte att det är en sak som säger folk själv att jag är woke. Alltså jag tror inte att man säger det. Eller tycker ni? Upplever
jag
ni?
Alltså, men jag tänker så här, woke är ju politiskt korrekt PK. Mm.
No, vi kan gå igenom, de hade några sen sådär, hur de liksom säger.
Jag kan nog säga, alltså jag tänker så här, bara min position är att jag är väl helt gärna woke. För det betyder ju bara att man är empatisk och tycker att människor, alltså mänskliga rättigheter.
Okej, så då kanske man ändå liksom... Nej, jag tycker att det där ordet har blivit liksom... Jag tycker att det har blivit sån inflation att jag skulle säga så att jag vet inte riktigt mer av vad som innebär med woke.
Men det är det där kulturkrigets favoritord.
Ja, och därför att det har slängts fram och tillbaka så hiskeligt mycket. Mm. Och jag tycker att det mest används från höger sida på senaste tider.
Ja, men jag tyckte att det används så mycket från höger sida så att det faktiskt är roligt att kalla sig själv woke nu igen. Det har gått liksom...
Nu har det gått en runda till.
För att det också blir ett sätt att kasta tillbaka snöboll.
Jag tänkte att jag tar bara ett axplock om hur de definierar då, liksom woke-högern kontra vänstern. De hade ungefär 6-7 punkter båda två. Och sen så är det grejen att de hade frågat där, de hade gjort en undersökning då med 626 finländare och så skulle man svara att vilka av de här håller man med. Om man höll med om största delen så då hörde man till det. Och de säger då att woke-högern då definieras enligt att man tror på teorin om folkutbyte. Och ni vet väl om den här teorin, som ju nog är en konspirationsteori. Att den inhemska befolkningen vita då byts ut mot icke-vita. Och att det här sker också med någon slags elit som håller på att fixa det. Det här är ju en, som hela tiden kommer tillbaka, som också nu har varit framme här i Finland. Ganska mycket. Men det är då en del av woke-högern. Och sen så tror man också att samhället diskriminerar vithyade. Och så tror man också att vanliga människor vet bättre vad som är bra för landet än då en utbildade experter. Och då är det i Finland är det då närmast de som röstar, bland dem då, inte alla, absolut inte, som röstar på samfinländarna, som det finns personer då som skriver under de här teserna, också i viss mån hos dem som röstar på kristdemokraterna. Och då så hade de woke-vänstern och då hade de, det här är ett axplock vad de hade plockat därifrån, så då var det till exempel att löneskillnader mellan vita och icke-vita förklaras framförallt med rasism. Transkvinnor borde få tävla med kvinnor inom sport och högskolornas kursutbud gällande litteratur borde innehålla färre europeiska och vithyade författare. Men, och det är då tankarna, ja, så det är ju mest bland dem som röstar på Vänsterpartiet och de gröna som det då finns, de som stöder de här tankarna. Men jag har tänkt mycket på det här med motsatspar på senaste tiden också. Det finns ju många tankar med det här. Alltså också det att inom varje sak så finns fröna till dess motsats. Jag tänkte mycket också på det här. Man säger också att i krisen är möjlighet, men också stor framgång finns det en fröna till nedgång. Och sen att allt bygger liksom sin motsatspar egentligen allt. Och här är det ju ganska uppenbart att det på något sätt just har gått i tandem. Jag tänker att den här woke-ideologin växte ju fram just innan och under liksom Trumps första period. Och sen nådde det sin liksom topp, som de brukar kalla för peak woke, där vid 2021, vid Biden. Och sen kom den här motreaktionen som på något sätt förde Trump in igen då i Vita huset. Och det här, och nu tror jag att vi nu börjar leva, liksom, ska vi säga, en pre-peak höger woke. Tid, skulle jag säga. För att vi har liksom Trump, och sen börjar ju också liksom i stora länder i Europa så är ju liksom mera ytterhögen och knackar på dörren och så här. Alltså, helt enkelt till maktens korridorer är den på väg in. Så vi är liksom väl kanske nu att om vi var
peak... Den är väl ganska...
Eller är den peak?
100% inredan i maktens korridorer.
Men att om vi säger 2021 var liksom peak woke vänster, så nu är vi väl någonstans peak woke höger, känner jag. Men det, alltså, det som jag tyckte var så intressant med den här HS-artikeln, att den fick mig att tänka på den liksom parallellen, att om man inte börjar gå in på att vad är liksom rätt och fel, om man bara tittar på liksom den här mönstren om hur tankegångarna går, så är liksom båda två bygger ett system som liksom förklarar allt, så att säga. Och det, liksom, och det är ju en lättnad från båda håll. Och sen är båda också så här hjältesagor. Alltså i den benämningen att det är nu de diskriminerade, de bespottade, äntligen får återta sin plats i solen. Och båda har också en liksom jättestark bild av ondskan. Det finns det onda och det goda. Och vi är då det goda. Och vänstern hänger då upp den där ondskan på den maktfullkomne medelålders vita heterosexuella mannen. Och högern då på den här onda invandraren som kommer för att förstöra deras land och sen ta det ifrån dem då. Mm. Och det betyder ju nu, som säkert alla vet, att nu är det egentligen varje fråga så gäller då att vilken sida av det här är du på, och så liksom så finns det då en åsikt du borde ha och så ska du landa på den sidan. Och egentligen så måste man alltid ta sida, att neutrala tolereras inte så mycket, utan du ska då liksom välja sida. Och så kommer vi då till Jimmy Åkessons dröm. Alltså, har ni fått med det här om Jimmy Åkesson, alltså Sverigedemokraternas partiledare? Ja. Så han fick uppsöka då akuten nyligen, för att han hade fått 6 stygn i ögonbryn, och det var så att han hade en mardröm. Alltså. Och i den här mardrömmen så blir han då jagad av en man, och han är så rädd att han slänger sig in i en buske. Men vad som händer då i det verkliga livet är att han slänger sig in i sitt nattduksbord. Och så slår han sönder en spegel och så slår han upp då ögonbrynet. Och Åkesson har då senare sagt att den här mannen då talar ett språk som han inte förstod. Och att han kom från Mellanöstern och uppenbart var en aggressiv islamist.
Yep. Och visste han det om inte han förstod språket?
Jag vet inte heller. Han sa att han inte förstod språket. Men att han förstod också att han var antisemit, inte tyckte om Sverigedemokrater eller något sånt. Liksom många så här. Det fick han ändå med sig. Men alltså, jag måste säga att när jag hörde om det här och läste om det här, så gjorde jag det. Och jag måste säga att jag tror att vi hade ett sällskapsmöte utanför studion för kanske 1,5-2 år sedan. Något sånt, kanske. Och då blev jag blev sådär kärleksfullt hånad för att jag alltid skulle tala om Jung, Carl Jung, med all rätt.
Jag tycker att
jag sa något som hade det. Och jag tycker att nu har jag inte talat om det på jättelänge. Okay. Så jag tycker att han är rätt bara att plocka upp det lite. För att så, det var så att jag gick så här, 1-2 år i jungiansk terapi eller analytisk psykologi som det heter. Och ett av de liksom helt centrala begreppen där är den här om skuggan. Och det är alltså att man lägger då i sin skugga allt det som man inte vill se i sig själv. Allt det som man inte vill vidkänna sig själv lägger man då i skuggan. Och sen då gör man med den här skuggan att man projicerar den på någon annan. Och då får den stå för allt det onda och man får vara liksom god. Och det är liksom i grejen att allt det som jag inte kan hantera i mig själv så placerar jag hos.
Så Jung would have loved Amanda Romare.
Jag skulle just säga att det låter som Amanda Romare.
Det känns som att Jung ska vara så här, du är helad.
Men säkert som du säger att hon ser ju det själv. Mm. Det här är just grejen att om hon skulle bara skriva liksom och ha projicerat skugga på sin man, så skulle hon ju skriva hela den här boken om hur jävligt äcklig han är. Mm. Och det är därför hon måste försöka hjälpa honom. Men att för att hon säger jag är nog en skit, så håller jag med. Hon har alltså sett sin egen skugga, men det har tydligen inte Jimmy Åkesson gjort. Och alltså grejen är då att den här teorin är då att den här just skuggan växer. Ju mer du trycker bort den så växer den. Och grejen är alltså att den oftast kommer i drömmen. Och den kommer då oftast som en person som är av samma kön som du. Som ofta jagar dig. Och ofta en person som är en främling. Du har inte sett den och ofta talar ett språk. Eller språk talar det inte om. Men det är en person som du aldrig har sett. Och ofta blir du jagad. Alltså this is the basic thing. De säger så här. Och så här kommer skuggan in i din dröm. Så att Jimmy Åkesson är liksom helt textbook.
Vad säger det om mig att jag har regelbundna mardrömmar om att jag blir jagad av en varg eller en vargflock?
Oj, det är
min. Vad säger
det, vet jag inte. Men det här
det är
säger
ofta i samband med release datum och recensioner.
No, om jag kommer ihåg rätt så det här borde det här nog vara en människa som borde vara någon som du inte känner. Det borde inte vara alltså någon, det är inte att Kia kommer in i
håller den. Håller ni på med drömtydning? Nu slutar ni.
Nej, men det här är då det. Och det, grejen är just exakt det som du var inne på, Ellen. Att liksom det man borde göra är då att liksom egentligen då ta till sig den skuggan, assimilera den och då kan man bli helare som människa. Och det kan ju hända då att romare har gjort det här. Men i alla fall.
Känner du att du har blivit helare som människa efter din...
Nej, jag ska komma in på det.
Det beror på hur man är.
Nej, det är jättebra. Men jag ska just komma in på det. Men jag tänker att det är det här som jag upplever att görs jättemycket i samhället. Och jag säger inte att jag själv är oskyldig. Men just det här att vi liksom projicerar ut den där skuggan på den där andra. Och därför lever vi nu jättemycket så där att det finns andra är jätte onda. Och vi är jättegoda.
Ja, och det är ju kanske farligast när det blir liksom politiska argument av det. Men jag tycker också att man ser det jättetydligt i liksom kultur, alltså just när vi pratar om Jockiboi, vår gamla favorit, då var det ju liksom, då läste jag en kolumn i vad det Flamman tror jag, av Lyra Ekström Lindbäck, där hon skrev just om det här, liksom det här traumakulturen, att den dör nu i samband med den här Jockiboi dokumentären. Men hennes poäng var i alla fall, och det jag skulle säga utan att hijacka din prata här, men just det här med att man ser det också liksom på ett mer sådär kulturellt plan, att det finns ganska många liksom artister och även författare och sådär som på något sätt liksom så här, bygger sin karriär genom att liksom hela tiden på något sätt vara sådär mot alla odds. Ingen vill mig väl, men här kämpar jag fram ensam. And look at me now. För att då är man förtjänt av alla framgångar.
Jo, så är det. Och man är också ren, för att just alltså, det är ju det som är skönt med offerrollen, att man är oskyldig. Liksom. Och då får man också, just som du säger, då har man rätt att bli hjälte. Alltså, jag har rätt att vara bäst, för jag har fått så mycket skit.
Nej, men liksom. Som Jockiboi, alltså, det är ju klart ett exempel.
Ja. Jag tänkte på den kolumnen du skrev för huset också, med det trauma. Det är ju roligt också, det, med trauma är så svårt, för att sen när man ska börja jämföra trauma, alltså, vi borde ju då ha någon liksom lista som säger att vad är trauma, är på riktigt trauma, vad är trauma. Jag tycker att det var roligt när du gick till sådana just bagateller, att det är det värre trauma för David och Victoria Beckham att ha en sån son, eller är det värre för Brooklyn? Alltså det börjar bli, och det är just sådär, och det är så spännande sen när man, för man kan ju liksom tappa bort sig helt, och det får mig lite in på det andra som jag kom att tänka på, just som hade med min terapi att göra, att jag blev så otroligt fascinerad när jag höll på med den här terapin av just alla de här tankarna och teorierna, så jag började liksom läsa på jättemycket hemma, jag började läsa på om alla de här teorierna, och min terapeut sa absolut inte att jag skulle läsa på om liksom,
om teori.
Nej, och det, för att det som vår terapi gick ut på var liksom ganska sådär, vi började såhär vanlig terapi med samtal om mitt liv och sådär, och på slutet var det då lite drömtydning, så jag hade skrivit upp och skickat åt honom några drömmar, men jag läste då på om alla de här begreppen och så här, och så började jag läsa in dem i mina drömmar, just den här skuggan, åh, det är skuggan som jagar mig, åh, vet du, min anima, alla sådana grejer som jag liksom upplevde, och så gick jag igenom sådana fantastiska processer och allt som här, ända tills jag kom plötsligt på en sån tanke att liksom att hjälper allt det här teoretiserade verkligen mitt mående. Och jag kom fram till att jättemycket vad jag höll på med var nog någon slags sån här hjärnonani, helt enkelt. Vet ni alltså, om ni förstår uttrycket? Ja, jag satt hemma liksom med min hjärna och jag upplevde helt fantastiskt. Jag kom in på alla möjliga grejer, men sen, vad var det där konkreta? Och jag måste säga att det här är alltså inte en kritik mot då analytisk psykologi eller mot min underbara terapeut. Han var faktiskt jättefin. Jag skulle ha fortsatt, om jag skulle vara rikare skulle jag ha fortsatt med det. Men det tog slut. Och jag tror faktiskt att det här att jag läste på egentligen var mer ett problem i min terapi, för att jag menar, han ville att jag skulle använda mina egna verktyg, men jag var ju inne och vet du, plocka in och så här. Så jag tror egentligen att det här satt lite käppar i hjulet för processen. Och jag måste säga att det här är vad jag tycker lite liksom med woke-ideologin är lite samma. Det finns så jäkla mycket koncept, allt har ett begrepp, allt har ett namn så här. Så du kan liksom, du kan gå in på de här grejerna liksom som jag gjorde med den här, så du liksom på något sätt är så inne i din dina hjärnkonstruktioner liksom, att du till slut, det är bara ett liksom hjärnrunkande till slut. Och sen så hittar man liksom inte ut mera. Och då blir det liksom, då blir det liksom allt lite för simpelt, för allt ska liksom passa in i de här egna konstruktionerna. Och där tänker jag i alla fall att människor är nog överlag ganska spretiga och motsägelsefulla och komplexa. Och på något sätt så vill man dra liksom mutkat suoriksi. Och det blir helt enkelt för mig, liksom, det blir för mycket tänkande, för mycket teori. Och det blir liksom för mycket hjärna.
Ja, ja.
Och det var faktiskt den punkten när jag tänkte på att för mycket hjärna som jag började tänka på. Bad Bunny, som ju på något sätt nu rinner över en från alla håll och tankar.
Alltså mums!
Nu kan vi klippa in en sån här Homer-reglar gif när du sa Bad Bunny.
Men jag måste säga att jag också liksom, han börjar växa på mig ganska mycket, den
Benito.
Här Bunny. Alltså, dels på grund av hans musik, alltså jag måste säga den, speciellt den här nyaste skivan. Alltså, men sen måste jag också säga att väldigt mycket av vad jag läser och hör om honom så gillar jag.
Nej, man börjar gråta. Alltså, du sa när du såg på den där Super Bowl uppträdande så började du gråta för det är så fint. Jag tittar på den och jag börjar gråta för att det är så fint. Jag älskar Bad Bunny, alltså, det kan man ju gå ut och säga.
Ja, men också för att det var ju en så symbolisk, eftersom det då har varit så stora protester mot att han ska, de hade ju det, hela den här Kid Rock alternativa showen, vilket är, alltså det är som så här, varför, hur är inte det här en SNL sketch, alltså.
Nej, men det blev snart.
Men det jag tyckte han, alltså han gjorde det så bra, för att det var ju liksom, det var ju tydlig ställningstagande, det var verkligen inte opolitiskt på något sätt, men han fokuserade på någon slags glädje och gemenskap och någonting liksom så där, nu är vi tillsammans.
Exakt.
Här istället för att vara. Ja.
Men det är exakt det jag vill komma till. Det är exakt det du säger. Och det är det som känns så otroligt fräscht. För att han är inte i polemik. Han är inte i polemik. Det betyder inte att han inte står för sin sak. Mm. Alltså han kommer att stå för sin sak. Men han är inte hela tiden och provocerar. Han är inte heller säger, du är. Han har inte på att kalla ord. Det kommer från andra sidan. Han står bara där. Och liksom, jag tycker också att det var så underbart nu i den här Super Bowl. Alltså att om man tänkte, nu kommer han att sätta hela Amerika i brand. Vad kommer han liksom att säga? Och det var han sa var då att han sa God bless America, och så räknar han upp väl 20 olika land som tillhör Amerika, som jag tycker det är väl fint.
Och så kom med de där flaggorna.
Och så sa han till slut, så sa han the only thing more powerful than hate is love. Och det tycker jag på något sätt, det låter som en floskel, men jag skulle säga i dagens värld så är det inte, för det är just det som är skillnaden, att det är liksom mindre hjärna och mera hjärta. Alltså när han säger kärlek så känns det som att han menar det. Och det är just det, den här tiden som vi är bara inne i våra hjärnor. Vi har konstruerat sådana gigantiska skepp som gör att vi inte liksom ungefär kan diskutera med varandra mera.
Nej, men det blir ju helt låst när båda sidor bara står och säger ni är onda, vi är
ja, exakt.
Och alltså båda sidor har samma argument. Alltså ska man på något sätt komma vidare.
Tack Elmer Bäck.
Tack.
Tack Ellen Strömberg.
Tack.
Jag heter Kiesvetihin och det här är Sällskapet, och vi säger hej då.
Hej.
Hej.